Direkt sänd från Kalmar Nyckel.
This is Papa. You're listening to Radio Shore, Kalmar.
Det här är Radio Shore.
Epifania! Välkomna till ännu en utlovad fantastisk sändning av Epifania. Ännu en ojämn tisdag och som vanligt denna andra säsong av programmet från 18.00 och en drömlik timme framåt. Idag ska vi prata om supporterskap, huliganism, fotbollens roll i samhället och förtrolla oss i dess värld på gott och på ont. Gäst idag är ingen mindre än den oändligt kunnige sportjournalisten, fotbollsfantasten, trogna supporten och experten Simon Tengberg. Woo! Innan vi drar igång samtalet ska jag läsa upp en kortare berättelse som jag fått inskickat till mig efter att jag ställt lite frågan hur den här personen upplever fotbollen. Vad betyder ditt lag just för dig? Personen i fråga vill vara anonym då hen upplever att det blir lätt misstolkat när man talar om dessa frågor. Och ja, jag har därmed på den här personens förfrågan skrivit om texten lite så att man inte kan spåra den. Det verkar vara väldigt mycket hysch-hysch i det här. Och det respekterar jag och jag tackar för att jag fick ta del av historien. Med det sagt drar vi igång. Njut. Vet du vad? Där jag växte upp fanns bara förlorare. De sa vi aldrig skulle bli något. Att vi var det enda. Eller det ena. Eller det andra. Men aldrig tillräckligt. Aldrig bra. Idag kallar de mina gator för no-go-zoner. Hela mitt liv har jag fått höra att jag varit fel färg, talat fel språk, varit från fel område, haft fel kläder. Fel, fel, fel. Men bara av människor utanför mitt område. Bara av dem som inte vill se oss. Den enda platsen jag känner till, där inget av detta spelar någon roll, är när jag tar på mig den ljusblåa tröjan och ställa mig i klacken. Den enda platsen där alla färger, svenskar, blattar, orten och backslick, den enda platsen där det står ihop som en samlad trupp och sjunger tillsammans för vad vi älskar. Det är när vi står på stadion. Det låter mig röra mig mellan klasser. Det låter mig hitta något jag delar med alla som har samma kärlek. Kärleken är större än allt annat som har varit fel. För visst, jag kanske aldrig blir något. Men jag är en mästare. En mästarmästare. Min stad är känd över hela världen. Min klubb sjunger ut topplag i Champions League. Fattar du? Min stad är byggd på 1000 sådana som mig. Vi som aldrig skulle bli något. Men Sveriges bästa spelare från Malmö. Från en no-go-zon. Malmö dominerar allsvenskan. Fotbollen är ett kvitto på att maskrosen tar sig genom betongen. Vi kanske aldrig blir något. Kanske aldrig mer än mästare. Men oavsett vad står vi där. Tillsammans. Hela staden är enad. Och det är värt att kämpa för. Jag vill börja med att tacka Ellen som än en gång är här och ställer upp och producerar det här avsnittet så att jag slipper stå bakom spakarna och kan fokusera på mina samtal med min gäst Simon Tengberg.
Tack. Välkommen. Så mycket. Tack.
Kul. Först innan vi fortsätter så vill jag fråga dig, känner du igen dig i det här supporterskapet som beskrivs av den här personen?
Jag tycker att det är väldigt intressant, för han sätter väl egentligen ord på en känsla som jag tror att han delar med, eller hen delar med många. För mig personligen så har jag väl alltid känt att jag har ena benet i den världen och i andra benet i en annan värld om man säger. Mm. Så det är alltid intressant att höra hur folk känner och tänker kring sitt supporterskap.
Ja, För vissa verkar det vara ju väldigt så här liv och död. Precis som du säger att det är olika världar. Så för vissa är det ju hela världen. Att, alltså, ett fotbollslag kan, att ett fotbollslag kan betyda så mycket är spännande. Hur kommer det sig att man fastnar i det? Liksom, att det blir hela ens värld?
Ja, alltså det här är också väldigt från mycket från person till person, allt ifrån umgänge och sådär till vad man har för intressen inom familjen, vad ens föräldrar eller andra vuxna förebilder har för intressen. Ibland tror jag bara att man helt plötsligt bara hamnar där på läktaren en dag och fastnar för det liksom, man hittar ett sammanhang och sådär. Precis som andra fastnar för att spela handboll eller dansa ballett eller vad tusan som helst liksom.
Ja, för jag pratade med den här personen som tyvärr inte ville vara med eller känna att han behövde ta lite distans till det här, men vi fick gärna prata kring hans berättelse. Men han beskrev det ju som att han hade egentligen ingen riktig relation till sin familj och var mycket ute och hittade på hyss och grejer, men när han upptäckte den här supporterkulturen och familjen liksom, inom klubben liksom, att det var allt då liksom, och det bara tog över honom helt, alltså det, att det verkligen blir som ett, det här tillhörigheten, att det blir ett helt nytt hem för honom och hans familj. Och jag tänker, är fotbollen en plats där man möts i så fall när alla andra rum är stängda liksom? Är man alltid välkommen i fotbollen eller vad, hur det
fungerar? Alltså min bild är ju att det är väldigt öppet för alla. Jag har ju också vänner som berättar liknande historier om att man har vuxit upp i tuffa områden eller haft jobbiga hemförhållanden och sådär. Och någonstans så blev supporterskapet alltså räddningen på något sätt, för att hade det inte blivit den subkulturen så hade det blivit en annan subkultur eller som är ännu mer destruktiv kanske, eller kriminalitet till och med. Så jag tror att det, alltså, det ses, alltså många ser det nog lite som en räddning, och att man får ett stöd och ett sammanhang som man kanske aldrig har fått hemifrån och sådär också.
Ja, det är, ja. Men skulle du säga då att fotbollen tillhör underklassen, eller är det så här, eller är det, för man brukar säga att fotbollen är vad ska jag säga, folkets sport. Men är det en underklassisk sport i så fall? Eller hur skulle man beskriva fotbollen ur ett klassperspektiv?
Jag skulle säga att alltså, fotbollen kommer ifrån arbetarklassen. Det är liksom, så är det ju. Sen är det folkets sport, och det gör ju att du får in alla samhällsgrupper i det. Det är ju det som gör fotbollen så stor, att det, liksom, det är för alla, inte, inte bara för arbetarklassen eller underklass eller sådär heller. Sen är det klart att i supporter, i alla fall i ultrasgrupper och sådär, så tror jag kanske att det i alla fall är högre andel människor som kommer från arbetarklass kanske än medelklass till exempel. Även om det skiftar jättemycket också. Jag känner jättemånga som är i ultrasgrupper som liksom är medelklass också. Och det skiljer sig väldigt mycket ifrån vilken stad du kommer ifrån och sådär också.
Ja, det är intressant det här. För det, klassperspektivet tycker jag är en del av det. Men jag är ju själv från Malmö. Jag minns att jag hade många polare som var väldigt frikyrkliga. Och som kom från de finare områden utanför Malmö. Och de var ju väldigt inne i det här. Och snarare, alltså inte bara väldigt hårda supporter, utan snarare mer åt huliganhållet liksom. Och då är det ju, då finns det ju inget. Jag förstår inte vilken faktor det är då som är den här. Då har man ju inte den här historien om att nej, men jag var missförstådd, jag var utanför och jag kom in på det här sättet och det här blev resultatet, utan då är det ju, det påverkar verkligen alla. Det är inte bara bundet till en klass. Och vad är det då liksom? Och kan man skylla på det frikyrkliga i så fall och säga att nej, men det, de var kanske för hade för mycket restriktioner på sig och det här var en frigörelse i sig. Är det alltid en frigörelse? Var det? Det är sjukt hur en sport med massa grabbar som sparkar boll eller kvinnor kan bli så, kan ge så mycket ringar på vattnet, tycker jag.
Nej, men just det där kan jag ju känna igen mig, för det är väl snarare från det perspektivet jag kommer. Och jag tror att alla kan känna lite att man, alla har en liten jävel i sig liksom, som man måste få utlopp för den någonstans. Och för mig personligen så utan att låta självgod, så har jag väl ändå varit en rätt så snäll och rek och kille. Framstått som det och varit väldigt så här, alltid haft respekt för mina medmänniskor och äldre och hela den biten. Men så har man den här lilla jäveln i sig som vill uttrycka sig någonstans. Och för mig blev det väldigt naturligt eftersom att mina äldre släktingar så har använt supporterskapet till, till den biten. Att få ställa sig där och få skrika ut. Alltså heja fram sitt lag genom sin frustration någonstans. För det handlar ju såklart inte bara om, bara om att du vill ha ett sammanhang där du
passar in.
Ja, men få skrika och du vet, få ut din frustration. Utan det handlar ju faktiskt också om att du stöttar ett lag någonstans också. Mm. Och samhörigheten och allt det där.
Mm.
Men för mig så tror jag att det var mycket så att det blev en arena där man kunde få uttrycka sig på ett sätt som jag inte kunde göra på andra platser.
Ja, men säg det. Det är ventil. Man behöver ju släppa loss den här, precis som du säger. Jag minns att jag läste en text om det. Jag minns inte vilken journalist det var. Men han skrev just om det här att fotbollsarenorna var det sista området män hade kvar för att få bete sig som snubbar gör. Liksom. De får faktiskt få stå och skrika och stånga och sjunga. Liksom, för att det finns inga andra forum kvar i samhället där snubbar får vara snubbar. Liksom. Och det är väl på gott och ont. Jag tänker det är väl bättre att de är det där än någon annanstans i så fall. Så ja, då är ju fotbollen väldigt tacksam.
Ja, men det går ju att dela upp lite. Alltså, sen får man ju tänka att se längre varför bete sig snubbar som snubbar gör då. Ja, men då kanske vi är nere på mer alltså, normer, samhällsnormer och hela den biten också. Så att, alltså, det ursäktar ju inte dåligt beteende att snubbar är som snubbar är. Liksom. Det är ju,
nej.
Sen så är det ju de facto så att snubbar fortfarande bete sig som snubbar gör. Och det här är ju verkligen inte alla killar och sådär heller. Jag har funderat rätt mycket kring det här. Alltså, för man hänvisar rätt ofta till att det är ett forum för grabbar som inte existerar någon annanstans längre.
Mm.
Och ja, så är det ju. Men sen så tror jag inte att grabbar på automatik alltså föds till att alltså rent biologiskt kanske vara vad vi kallar snubbiga då. Men ja, jag tror du förstår jag vill komma.
Ja. Nej, jo, jag är med på det. Sen tänker jag så, om man nu ska prata genus eller liknande, så att det kan ju mycket väl vara så att det, alltså det handlar inte om att kanske snubbar, utan bara precis som man har säger lite med studierna då, att man inte lär unga pojkar att hantera sina känslor liksom. Och då blir det kanske att man behöver en ventil, precis som det här. Och då blir det en naturlig konsekvens. Och jag tänker att det är väl jättebra att det finns i så fall fotbollsarenor där man faktiskt kan, alltså det är i det närmaste man kommer någon form av manskör, just för att det oftast är män som står i de här grupperna. Som står och sjunger och som står och glatt och njuter och tar en bärs. Liksom. Alltså, jag ser egentligen ingenting fel med det. Jag tycker inte det. Och jag tycker att det, bara för att något är grabbigt behöver det inte vara negativt. Liksom. Det är ju bara gött. Liksom. Låt dem ha det forumet i så fall.
Mm. Ja, men jag håller med där också. Så ska man ju tillägga att man är, det finns mycket tjejer som också är riktigt galna på matcher och sådär.
Jo, absolut.
Så att det är ju verkligen inte bara uteslutande grabbar sådär.
Mm.
Men det är ju en klar majoritet killar liksom.
Ja, mitt ex är ju riktigt Malmö FF-supporter. Alltså hon är ju galen. Hon går ju på alla matcher. Hon var ju på alla Champions League-bottom-matcher och allting och röjde i klacken. Och jag ser ut som en riktig plast-supporter bredvid henne. Alltså. Det är helt galet. Ja, jag tänker vi tar en låt på det och sen så ska vi snacka om man kan välja ett lag eller om man blir tilldelad. Spännande. Simon Tengberg.
Mm.
Den här frågan kan vara lite klurig. Men jag som malmöit då, måste jag hålla på Malmö eller kan jag välja ett lag liksom? Är mitt supporterskap bundet till där jag föds eller får man välja vem man vill heja på?
Här är ju lite tudelad då. För att spontant så känner jag ju support your local team. Det tycker jag man någonstans ändå kanske ska sträva efter för att det är roligt så.
Mm.
Sen så håller inte jag på klubben jag kanske borde hålla på heller. Jag håller inte på Jönköping Södra, jag kommer från Jönköping. Så att nej, det tycker jag inte. Just som i fallet med Malmö och IFK Göteborg till exempel, alltså bara för att du kommer ifrån en stad så innebär inte det att du kan ställa dig bakom allting som ett lag står för eller sådär. Om man tar Malmö FF som exempel, så var ju inte de alls förankrade i förorterna innan Zlatan egentligen. Alltså det är ju rätt nytt i Malmö FF för att det är hela det stadens lag och sådär. Jag läste en artikel bara häromdagen med Zoran Jovanovic, tror han heter det, yttermittfältare i Trelleborg. Som fick en fråga då, för att han är från Malmö, fick han en fråga där utav Sportbladets reporter om det inte var så att Malmö FF var hans dröm då att lira i. Och han bara nej, jag skulle aldrig vilja lira i Malmö. Och då var ju, ja men varför det liksom? Bara, nej alltså, när jag växte upp så då gillade man inte Malmö. Eller Malmö FF, utan jag lirade IFK Malmö och då var MFF inget alternativ liksom. Ja. Och i Göteborg ser vi ju, där är ju ett jättestort problem för IFK Göteborg.
Ja, de har fått in några från förorten överhuvudtaget.
Nej, nu håller det ju på att ske ett litet skifte som har målats upp väldigt mycket i media nu under vintern. Där de har tagit in Poja Spaghi och sådär. Och Amina Fane och sådär. Men innan har det ju bara varit svensk klingande namn i den klubben.
Men är det att de gör det nu, är det en konsekvens i så fall av att det går så dåligt för dem? Eller är det att de vill branscha ut lite mer?
Jag hoppas verkligen att det är så att det är på grund av att de märker att de har jobbat på ett enligt mig felaktigt sätt tidigare, och att man vill liksom visa att man är en klubb som accepterar alla och där alla får plats och sådär. Och även om de såklart alltid har, alltså det har alltid stått i deras stadgar och sådär, det tror jag ingenting om alls. Ja. Så det har funnits en kultur där människor från förut som kanske inte har känt sig välkomna.
Strukturell rasism.
Ja.
Min bror spelade faktiskt i Malmö FF. Och han beskrev liknande grejer på hans tid. Och det är också innan Zlatan och där. Det är min äldsta bror. Han kände sig absolut inte välkommen under den perioden han spelade där. Och jag som växte upp i Malmö då, när jag gick i samma klass som Jasmin Sulic, som spelade för i Malmö också. Och där var det, han var ju den enda som spelade i Malmö FF. Alla andra grabbarna i området spelade i IFK Malmö. Och IFK Malmö var ju laget för oss egentligen.
Vad tyckte ni, hans klasskompisar, om det?
Nej, alltså det var svårt att avgöra. För när man är så ung så förstår man ju inte riktigt alla de här, alltså de större anledningarna till varför det var så. Vi tyckte om IFK mer för att det var där de flesta spelade. Och det blev en annan gemenskap. Men sen var man ju lite avundsjuk på Jasmin som fick spela i Malmö FF, där de faktiskt satsade mer och hade mer pengar och det var lite status. Och han fick spela med de fina kidsen liksom. Och vi var ju bara en massa förutsgrabbar som sparkade boll.
Men det var fortfarande lite den här känslan av att det var lite ouppnåeligt.
De flesta av oss som spelade visste att vi kommer aldrig bli fotbollsspelare liksom. Men Jasmin redan tidigt snackade om att han skulle bli proffs. Det är coolt att han blev det.
Absolut.
Synd att knäna var dåliga bara.
Det
är lite tråkigt. Men alltså, om man väljer ett lag då, hur förhåller man sig till det? Alltså, för jag tänker att det är inte den här naturliga förankringen. Vad är det för beslut man tar i den här processen om man väljer ett annat lag?
Du utgår ju, det är ju också jätteindividuellt såklart, men jag gjorde ju så att jag har vuxit upp mest med hockey när jag var liten och engelsk fotboll. Hade inget naturligt lag sådär att följa när jag var liten, för att min familj är inte från Jönköping, så att de höll liksom inte på något lag ifrån Jönköping. Och sen så min ena morbror var lite sådär, och han höll ju på Bayern liksom, men det var ju så, ja, och min andra morbror höll på Häcken sådär. Så att när jag helt enkelt kände jag vill börja följa ett lag, och då gick jag kanske i sexan eller något sånt där. Hur gammal är man då? 12?
Ja, knappt. Hur 12 är man då?
Ja. Men nu ska jag liksom kolla över lite vilket lag jag ska följa. Och då så, ja men Göteborg, jag har alltid gillat Göteborg. Jag spenderade somrarna där när jag var kid. Så jag har alltid haft en så här förkärlek till Göteborg. Så lagen i Göteborg då, då har vi ju IFK Göteborg, vi har Häcken, vi har ÖIS, vi har GAIS. IFK Göteborg har jag alltid ogillat av någon anledning, till och med när jag var liten, så att det var inget alternativ. BK Häcken hade knappt några supportrar, så det var inte så roligt av den anledningen.
Mm.
Och då var det ju ÖIS och GAIS, och då började jag helt enkelt läsa på de här klubbarna och kände väl att GAIS var det laget som tilltalade mig.
Mm.
Bäst då. Och sen så tog det några år så här, det var först bara man kollade matchresultaten, man läste lite på nätet och så. Och sen så blev jag ju såld när jag gick på min första GAIS-match där, och då...
Hur gammal var du då?
Ja, det var väl året efter då, kanske i sjuan.
Wow.
13. Nej. Jag var gnaget hemma i alla fall.
Oj, nej, då förstår jag att du blev förälskad.
GAIS vann 3-1 tror jag.
Ja, alltså jag får massa gulliga bilder av att se dig som en liten 12-åring stå och researcha fotbollslag och så här. Vilken insats har du gjort ändå för att komma i kontakt med det laget du älskar?
Mm. Och tyvärr tror jag det kan vara lite så, för att få det här riktiga känslomässiga commitment till en klubb, så tror jag nästan det krävs att du skapar de här känslorna när du är barn, för att du skapar de här naiva kärleksbilden till ditt lag, som jag tror, alltså du är lite för rationell som vuxen får skapa den relationen till ett fotbollslag eller en annan idrottslag också för den delen. Så att, ja, det är lite tråkigt. Jag vet att Offside gjorde det här testet, alltså magasinet Offside.
Ja.
När de skickade ner då Johan Orenius, en av reportrarna där, som för tillfället inte kände att han höll inte på något lag.
Mm.
Så gjorde han precis som jag läste på lite om klubbar i Tyskland, som han alltså Freiburg då. Så åkte han ner dit och försökte liksom verkligen få känslor för laget. Men det gick ju inte, tyckte inte han.
Nej. Det är nog svårt. Jag tror det ligger mycket i det du säger, när man måste ha på den här upplevelsen som barn. För det blir så här mycket kraftfulla känslor. Det är innan man har upplevt någon verklig sorg och allt är fortfarande vackert och allt är hoppfullt och man har inte gått sönder den. Ja. Hur är det nu att vara GAIS-supporter? Det måste vara mycket tyngre nu än vad det var när den goda tiden.
Jag har ju inte vuxit upp i den bästa utav GAIS-år. 2011 var ett jättebra år. Då slutade femma där, och det var ju klang och jubel, och Vandesson och Marwan Celik och grabbarna i lekstuga. Det är nog den bästa GAIS-matchen jag har sett, tror jag, när de slog Malmö hemma med 2-0 den sommaren 2011. Fruktansvärt bra spelar de då.
Ja.
Sen har det ju inte gått lika bra efter det då.
Nej, det har ju inte det. Men du är fortfarande en trogen supporter och det släpper inte.
Nej, det skulle jag säga att jag är.
Mm. Snyggt. Jag tänker när vi ändå snackade om det här med den här form av relationen man får till att man skapar någon form av kärlek till klubben. Så ska jag läsa den andra texten som jag har fått in av en bajare, som också beskriver sitt supporterskap som en relation. Så ska vi gå igenom den. Oj, detta är min fru. Laget är min fru. Och jag tänker aldrig låta något komma nära henne. Jag beskyddar henne. Slår ner vem som än tror sig få smutsa ner eller vanhedra henne. Att ni ens ifrågasätter supportrar är absurt. Fotbollen har varit central i all vår historia. Enda gången det var fred under andra världskriget var när det tog sig tiden att spela boll. Kroatien friade sig med fotbollströjan som fana. Att stötta sitt lokala lag handlar inte om resultat. Det handlar om lojalitet, kärlek och respekt. Exakt som du behandlar din fru där hemma, så behandlar du din stad och din klubb. Kärleksfullt och ärofyllt. Och om du inte förstår det, eller inte är beredd att slå någon på käften för att försvara det, så kan jag säga dig en sak. Då, din jävel. Då har du aldrig älskat. Och aldrig varit kär. Vad säger du?
Ja. kan väl relatera mer till den första texten kanske.
Ja.
Men jag har ju förståelse för... jag har förståelse för den här relationen, även om jag kan tycka att den är...
den är. Det här är faktiskt en kompis till mig som är bajare, och han är väldigt charmig och så här. Men han är väldigt speciell också, han är lite smågalen. Och han är väl lite av en fanatiker och har väldigt udda metaforer. Det var nästan lite jobbigt att skriva om det här, berättar, för det lät väldigt konservativt. Och han får ursäkta nu att jag säger så här, men han är lite rolig. Men det här känns ju nästan som en besatthet. Det känns ju inte riktigt som en kärlek, även om han beskriver det som det.
Ja, men jag tror att det är ju en besatthet för många.
Mm.
På olika nivåer och ges uttryck på olika sätt.
Ja.
Och den här bajaren är ju uttryck för det på det här sättet liksom.
Ja.
Och kan ju tänka mig på vilket sätt han ger uttryck för det i realiteten också. Men den här besattheten är ju väldigt vanlig, ska jag säga. Jag är ju väl lite besatt också. Alltså jag kan ju skita i att gå på fester, och jag kan skita, alltså jag kan få min familj att planera in födelsedagar och sådär utefter. Och det är ju inte, och det är okej i min familj, för det är inte bara jag som gör det, utan det är andra lagspelscheman som också ska in där liksom.
Okay.
Just när det kommer till större matcher i alla fall.
Ja.
Eller liksom sådär, ja men det var okej för mig att strunta i påskmiddagen här i helgen för att ja, för att det är seriepremiär helt enkelt.
Ja, det är viktigt.
Och det är också en typ av besatthet liksom.
Mm. Ja, det är det ju. Och vad har Gais sin premiär?
Hemma mot Jönköping Södra.
Så du ska till Göteborg och kolla på den?
Japp. Yep.
Åker du tillbaka med Jönköping då till Jönköping sen?
Jag har ju många kompisar där, så men det kommer jag ju inte göra.
Nej. Ja, nej men det är ju, fan, det var spännande. Det är ju nästan ett avsnitt där vi har hur man gör ett familjeschema när folk kollar på olika fotbollslag. Ja, nej, men nej, jag tänker att vi tar en låt här emellan och sen så fortsätter vi efter det. Är du en lojal människa?
Ja.
Jobbig fråga, så ja. För ingenstans. Ja. Nej, men varför jag frågar är för att jag har förstått det från de jag har pratat med om att lojaliteten är någonstans det viktigaste i supporterskapet. Hur tycker du lojaliteten funkar? Jag blir förvirrad av vem är det man är lojal mot?
Det beror nog också lite på i vilken del av supporterfalangen liksom du tillhör. Folk ger ju uttryck för sin lojalitet på olika sätt och tycker att den ska ges uttryck på olika sätt. För många, alltså för den vanliga supporten, om man säger, alltså vanliga människor som sätter sig på sitt plats eller står i sin matchtröja och halsduk på ståplats och sådär, så tror jag det är det här väldigt genuina liksom lojaliteten gentemot klubbmärke och du vet att det handlar mer om, alltså, om klubbmärket, medan när det kommer ner mer i ultrasgrupper och sådär, så tror jag också det finns en helt annan lojalitet gentemot varandra i den gruppen också.
Mm.
Alltså inom supporterskapet.
Ja. Ja, jag förstår. Men sen tänker jag, spelare till exempel är ju inte lojala. För de går ju mellan alla klubbar och säljs fram och tillbaka. Och är, det inte, alltså, är man inte lojal mot dem då? Och de är inte lojala mot klubben. Och det skapar ju en förvirring där, hos mig i alla fall. Där jag tänker att hur ska jag hålla på ett lag som ena dagen älskar en spelare? För att sen efter ett sommarfönster hata det. När det var samma spelare som gjorde massa mål och lyfte mitt lag, och nu så är det den som sänker mig. Alltså hur förhåller man sig som supporter där?
Ja, du kan ju börja med att ta ut din frustration på den moderna fotbollen, för det deras fel. Nej, men det har ju inte alltid varit så. Förr så var ju lirarna kvar när det inte handlade lika mycket om pengar. Och därför har ju lojaliteten någonstans förflyttats. För att styrelsefolk kommer och går, spelare kommer och går, tränare kommer och går. Och någonstans, ja, de som är kvar är ju supportrarna, det är ju lite klyschigt sagt kanske, men det är ju verkligen så. Och därför måste ju nästan, alltså det blir ju verkligen supportrarna som är klubben någonstans.
Ja.
För att de är de enda som alltid är kvar där, och det är svårt att vara lojal mot något som kommer och går hela tiden. Utan då blir det ju färgerna då, alltså emblemet egentligen.
Ja.
Och dina vänner och sådär, kamrater inom supporterskapet.
Mm. Ja, det är ju supporterskapet väldigt mycket finare också när du berättade så.
Mm.
Att det är du själv som bär hela klubben på dina axlar. som supporter egentligen?
Ja, men jag tycker verkligen att det är så. Jag tycker absolut att det är så att det är supporterrörelsen som för svensk fotboll framåt i alla fall.
Mm. Ja, men så är det. Så är det ju. Det är ju, jag tycker det är fantastiskt att svenskar är så kända utomlands för just för sitt supporterskap, hur de stöttar sina arenor. Ja, verkligen. Framförallt nu när Malmö var ute i Champions League och det verkligen satte satte det verkligen Sverige på kartan som ett av de absolut bästa.
Mm. Ja, men det är vi. Alltså, en light-version av Tyskland, liksom.
Mm. Ja. Tror du influenserna kommer därifrån?
Jag tror framförallt att svenska läktare har tagit influenser ifrån brittiska, eller det har de, brittiska läktarna. Sen har ju hela ultraskulturen så kommit från Italien från början.
Mm.
Alltså med alltså tifon och bengaler och hela den biten. Ja. Det är italienskt.
Ja.
Men i grunden är det ju brittiska läktare liksom.
Jag tycker det är nice med tifon och bengaler och allt det här. Jag tycker det bidrar jättemycket till upplevelsen. Det är en av de grejerna jag ser fram emot mest när jag kollar på fotboll. Men det är så himla... Det är inte många som håller med mig, känns det som. Det är, man får alltid höra kritik och matcher blir försenade och folk är inte glada. Eller så här, bara de som står i klacken tycker det är kul, verkar som. Men bara, hur ska man förhålla sig till det, tänker jag. Så här, hur gör man det så att det blir schysst för alla?
Ja, alltså det har ju gjorts... Det görs ju försök att... Alltså det största problemet i en bengal är ju rökutvecklingen och hettan i bengalen. Alltså det är helt enkelt är farligt av den anledningen. Och eftersom att det inte är lagligt så förbereder man sig ju inte för det på samma sätt som man hade kunnat göra ifall det var lagligt då.
Ja, precis.
Personligen så gillar jag gillar ju bengaler och hela den biten väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt effektfullt. Och det är en av de grejerna, precis som du säger, som man ser mest fram emot.
Ja, ja.
Med stora matcher och sådär.
Ja.
Sen, alltså ska man tänka smart på det, så jag fortsätter med de här testerna och hela den biten.
Mm.
Men jag tror faktiskt att en stor del i att folk fortsätter hålla på med det är för att det är ett långfinger mot etablissemanget och att man är upproriska och att man får det är våra läktare vi bestämmer, skit ner i typ.
Ja, men precis. Det är vårt lag och vi här stöter vi. Ja, sen är ju frågan där så... Det är ju känsligt. Jag är jättepartisk i det här. Det är svårt för mig att prata om, för jag tycker det. Det är som kick. Alltså, jag kickar så mycket på... När jag går på matcher så är det dels en kick bara att stå i klacken och höra alla bara gå igång. Men när de börjar smälla bengalerna och det tifot kommer upp... Alltså, det finns ju ingen känsla som den. Alltså, det är så starkt.
Mm, men det är alltså... Jag håller med dig. Alltså, jag tror att debatten har ju vänt lite. Från början var ju debatten att dels att ultrasgrupper kallades ju per automatik för huliganer, vilket är totalt felaktigt.
Mm.
Och för andra så var det ju liksom att bort med skiten bara.
Ja.
Idag så är det ju mera, men nu försöker vi hitta lagliga sätt att bedriva den här typen av aktivitet på läktaren.
Mm.
Jag vet att Brøndby i Danmark har testat... Men tyvärr så är det lite så att effekten försvinner ju lite när det inte blir den rökutvecklingen.
Ja.
Det blir nästan lite som alltså, tomteblås typ. Alltså det, ja, men det är ju färg och sådär. Men alltså, rökutvecklingen är ju mycket av det som gör att man får den här feelingen också.
Ja, verkligen. Att så i klacken man knappt kunde andas när det rökar överallt. Det är också gött. Alltså. Det är...
Ja, sen måste man ju se nykter på det också. Det är klart som tusan att förbundet och klubbarna måste aktivt jobba för att hitta lagliga medel. För det. Det har jag all respekt för. Och det tycker jag man ska göra liksom. Men ur supporterperspektiv så...
Ja, jag kanske glorifierar det lite för mycket. Men jag tycker verkligen...
Nej, men jag håller ju med dig, absolut. Men det är ju när man tänker kanske lite mer med känslor istället för med huvudet liksom.
Jag tyckte du sa något intressant där med att de här supporterna målas upp som huliganer automatiskt. Det är, alltså hur skiljer man på vanliga supporter och huliganer? För att bara för att du tänder bengal är du inte en huligan. Alltså, och vad innebär egentligen en huligan så rent praktiskt? Liksom?
Mm. Man har ju pratat mycket om att det finns tre kategorier på en ståplats.
Mm.
Kategori A är majoriteten. De som går dit i halsduk och sjunger och sådär.
Mm.
Du har kategori B som är ultrasgrupperna, de som fixar alla tifon, de som bränner bengaler, de som ofta syns längst fram i marscher och så.
Mm.
Och sen har du kategori C då, som är firma, firmakulturen och sådär. Alltså huliganerna.
Mm.
Och just den här särskiljningen mellan att vara ultras och huligan är ju helt enkelt så enkelt att huligan, det står till och med på vad heter det, Vitchionary eller vad heter det?
Mm.
Wikipedia, ja, skitsamma.
Vad står det?
Ja, men att för att alltså, i huliganism så måste det ingå inslag av våld.
Mm.
Det är huliganism liksom. Och att det utesluter ju hela ultrasaktiviteten. Alltså det är inte samma sak överhuvudtaget.
Nej, därför
tycker jag så, jag blir irriterad när jag ser att det fortfarande skrivs om huliganer ibland när det har bränns bengaler och sådär, för det är totalt felaktigt.
Mm. Ja, jag tycker det är nästan... Jag upplever att det är på samma sätt som om du har en åsikt som inte är riktigt okej gentemot integration, så är du automatiskt en rasist. Att det blir ungefär samma stämpel som fort du står i en klack med och vid bengaler, så vill folk stämpla dig som huligan. Alltså det blir när att man tar ett steg för långt.
Mm.
Det är som att du får inte yttra dig helt liksom. Antingen är du det ena eller det andra. Det blir väldigt extremt, väldigt fort. Jag tycker nästan det blir för skadligt för sammanhanget på något sätt. Ta bort våra spektrum liksom, när man sätter såna etiketter på folk.
Mm. Ja, det är väl främst journalisters fel att det blir så.
Mm. Vilket ansvar har klubbarna då i det här? Alltså, för det är väl ändå deras klubb liksom. Oavsett, de har kanske ingen klubb om inga supportrar kommer, men vad har de för ansvar?
Ja, alltså det är ju upp till medlemmarna.
Mm.
I Sverige är det ju så. Och det är ju bara att skriva motioner och ta upp sina synpunkter och åsikter på årsmötena. Alltså, klubben är sina medlemmar, och består en klubb bara av ultrasupportrar, ja. Nu är det klubb, då ska det vara klubb. Ja, men lite så.
Ja.
Så att det skiljer sig också jättemycket från klubb till klubb. Så att klubbens uppgift är ju att, jag tänker, att verkställa det som beslutas på årsmötena.
Mm. Alltså vi har jättemycket frågor kvar. Den här timmen räckte ju knappt någonstans. Vi har inte kommit halvvägs ens. Men jag vill veta lite mer om Håkan Hellström och kopplingen till Gais.
Mm.
För där har jag hört att det ska finnas någonting. Men jag har inte riktigt hundra koll på vad det är.
Ja, Håkan Hellström är ju Gaisare då. Mm. Har skrivit inmarschlåten till Gais. Har stått i klacken och går fortfarande på nästan varje hemmamatch.
Mm.
Han har sin lilla loge.
Har en egen loge?
Ja, kanske ingen egen loge. Man brukar sitta i logen i alla fall. Han blir alltid insommad någon gång i matchen när han är där.
Ja, typ. Ja.
Så att ja, en riktig Gaisare helt enkelt.
Mm. Men det finns någon speciell låt också som är kopplad till Gais som Håkan Hellström har skrivit.
Ja, Gårda kvarnar skit då, som även är inmarschlåten. Där till...
Det är inmarschlåten? Okej. Då är jag med.
Och det är lite roligt, för det är alltid folk som tror att den handlar om någon brusten kärlek som typ alla andra. Det är ju säger en låt om brusten kärlek, men kanske inte brusten kärlek till en annan människa.
Nej.
Som folk tror.
Det är ju lite kul att det är så. Och nu får jag information här av att låten vi tänkte spela inte är med. Så vi kommer inte få höra den.
Ja, det var ju tråkigt.
Det var ju tråkigt. Men,
de flesta har väl Spotify eller YouTube.
Och de flesta känner väl igen den här låten. Många har väl tänkt på en gammal kärlek just i den här låten.
Mm. Men du får väl dra igång något annat istället då?
Ja, det får vi göra. Men jag tänker att vi kan snacka lite mer skit nu ändå. Faktiskt. För att, om vi inte ska lyssna på det. För det är en ganska lång låt. Men är det inte en lång låt vi ska lyssna på nu, så tycker jag vi snackar vidare. För en annan grej jag undrar här är de här klubbarna som köper in sig i fotbollen. Som PSG och City och de här. Nu börjar vi se det här i Sverige också. I Dalkurd. Vad kallar man det?
Dalkurd.
För de har väl också gjort en liknande resa. Där man har köpt in väldigt mycket toppspelare som jobbar sig upp i det här. Vilka konsekvenser kommer det få? Kommer de vara ett verkligt hot i allsvenskan?
Alltså, SvFF arbetar ju aktivt med att försöka förhindra den här typen av, alltså i alla fall det här att byta stad och så.
Mm.
Det kommer man inte kunna göra längre. Dalkurd är sista klubben som kunde göra det. För det fanns inget tydligt regelverk kring det tidigare. Sen när det kommer till finansiärer sådär, så han är ju indirekt klubbchef. Eller ägare av den här klubben i princip.
Mm.
Har jag inte namnet i huvudet på honom. Men,
nej, inte jag heller, tyvärr.
Men problemet är ju för att man pratar, det finns ju att du får inte dopa dig ekonomiskt, om man säger.
Mm.
I financial fair play, ja. Som de pratar så mycket om. Det är ju många toppklubbar i Europa som har på det och fått böta extremt stora belopp.
Men existerar den här financial fair play överhuvudtaget? Alltså jag menar, så som PSG, Neymar-köpet, är det ens möjligt med ett financial fair play?
Ja, men du får tänka vilka klubbar det är som köper dem också. Plus problemet är väl också att när PSG då till exempel får den här boten, det är inte så att de har några problem att betala. Liksom.
Nej, precis. Men vad skulle en bättre konsekvens vara? Då? Ska man stänga av dem
från Europaspel?
Ja.
Men problemet i Dalkruds fall är ju att man financial fair play utgår inte från en procentsats.
Mm.
Alltså att du får gå över en viss procent över dina inkomster. Mm. Utan det utgår från ett belopp.
Okay.
Och ja. Det beloppet är ju alltså så mycket högre än vad någon svensk klubb någonsin kommer komma upp i.
Mm.
Så att det är liksom...
Så det är fritt fram.
Dalkruz skulle kunna gå och vinna allsvenskan och köpa ihop det laget utan att vara i närheten av att vara snudda på financial fair play-regeln. Liksom.
Wow. Det är lite sjukt.
Mm.
Det hade dock varit väldigt spännande att se också.
Ja, sen som tur är verkar ändå den här ägaren inte vara helt bakom flötet. Den har ju sagt att ja, jag vill ändå... Jag vet att Dalkurd aldrig kommer bli en respekterad och älskvärd klubb i Sverige ifall man inte följer reglerna.
Mm.
Så därför har han ju varit tydlig med att han inte kommer pumpa in 10 miljarder på en gång och sen så får...
Nej.
Eller sådär, utan i största möjliga mån så kommer klubben att sköta sig själva. Och de har en av de lägsta budgeten i allsvenskan i år och sådär. Så att det är inte...
Ja.
Men däremot så går han ju liksom kanske in då när de väl vill få in en stjärnspelare. Ja, men då går man in. Mm. Då kommer han in som en sponsor liksom och lösa honom.
Mm. Spännande. Vad tror du resultatet blir i Gais Jönköping? Har du tippat något? Vågar du säga något?
Nej, det är knappt som man vågar göra det.
Nej.
Men magkänslan säger nog ändå att Gais tar alltså.
Vi får hålla tummarna på det. Ja, verkligen. Ska vi slå lite? Snyggt.
Mm.
Nej, men då... Jag tror inte vi kommer hinna med så mycket mer, även fast jag vill prata mycket mer. Men jag får tacka för att du kom och tacka för din expertis.
Tack,
tack Ellen för att du är här och styr upp för oss och hjälper oss. Fantastiskt.
Absolut.
Tack, tack.
Ha det gott. I'm not like that.